Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jaha, David, hur mår du? Alltså det värsta jag sett i hela mitt liv. Vad fan är det som kommer in här? Bruna leopard tights. En brun stickad kofta med någon form
av... Nej, rosa. Rosa och bajsbrun.
Ja, men det är också några form av röda glittertrådar. Uh-huh. Det ser ut som någon, så här, någon gammal så här... Jag vet inte om det är Tosca eller Mello. Det är någonstans mitt emellan.
Det här är ju en väldigt fin... kofta.
Ja, säkert.
Alltså märkesaktigt. Men jag kommer ihåg när jag skulle välja, jag var på en utförsäljning, så frågade de där tjejerna som sålde den här, är det här ja? Är det kul? Är det lite exklusiv? Och sen har jag aldrig använt den. Men Ossian, min 20-åring, har jag använt den mycket. Men sen har jag en liten t-shirt under.
Sen är det en liten rocktröja, tror jag, ja, under.
David Lee Roth.
Nej, men det långa håret och så vita liksom Stan Smith-skor.
Ja.
Du kommer liksom in på kontoret och ser ut som att du så här, hoppade av Spinal Tap-turné och gick rakt in.
I wish.
Du är just nu, du är liksom en ny person varje dag.
Jag vet, och det är roligt för dig.
Det är väldigt roligt för mig. Eller framförallt det är väldigt så här spännande för mig, för jag vet liksom inte riktigt vad som stämmer och inte. Vi kanske ska prata lite om det i den här podden.
Du är ju väldigt tråkig. Du är ju helt svart.
Ja.
Nej, men du har ju inte en, alltså det finns ingenting. Det finns inte ens en rosa snorbuse.
Inte ens en rosa snorbuse faktiskt. Nej.
Och inte ens ett smycke, vad då är du typ? Ja, och så svarta naglar.
Ja, det är
ska du gå
period.
I kloster?
Nej, men jag tror jag blev lite så här, kanske inspirerad av Julia Fox. Tycker hon är så cool.
Det är inte det att du vill vara lite kulturposh?
Kanske också. Jag kanske också har en liten så här, du vet, jag håller på med min, alltså jag inventerar min garderob på olika sätt.
Just det, just
det. Jag testar också lite nya stilar.
Men jag gillar den där stilen. Men
fast nu är det här känner jag ju, det här är liksom lite vad jag skulle kalla för min Lee Radowitz look. Du vet Jackie Kennedys syra som var så sjukt snygg. Ja, men så det här tycker jag, den här köpte jag ju för 1000 år sedan för att jag var inspirerad av henne.
Fattar.
Fast jag tänker att jag borde haft vita byxor till, men det är så svårt nu när det är slaskigt.
Jag fattar.
Man är lite stänk.
Nej, men jag tänker så här, man brukar säga visa mig ditt kylskåp, visa mig din garderob och så kan jag säga vem du är.
Ja,
det är svårt i min garderob.
Det är svårt i din garderob. Fast jag har ju aldrig varit med om en kvinna som bär så mycket träningsbyxor utan att gå till gymmet.
Jag tror att det som i morse tänkte jag så här, nu ska jag sticka iväg till gymmet innan vi poddar. Och då var det någon bok som skulle till skolan och sen var det liksom inte så fint i köket, jag var tvungen att fixa. Och sen har det ju gått en och en halv timme.
Ja, men att du överhuvudtaget har några åtaganden innan klockan 12 på dagen. Det är för mig ett under. För att då springer du runt i en liten cirkel och säger Maurin är Maurin, Maurin, Maurin.
Och den där katten.
Och alltså, du och Karl-Einar Häckner, ni levde ihop. Det skulle inte bli mycket gjort.
Nej, men vi kanske skulle varit världens roligaste par.
Förmodligen. Alltså förstå ha er på middag. En som trollar och en som bara säger konstiga Roine-ord.
Och har bipolära kläder. Som
otroligt bipolära kläder.
Har du din bipolära klädstil idag?
Ja, det var Mello i helgen. tittade du?
Det gör jag alltid. Mello är min heliga graal. Det är inte mycket jag kollar på tv, men jag kollar faktiskt alltid på Mello.
Ja.
Det är något, liksom, jag tror att det gör svensken trygg.
Ja, men det är ju något litet småheligt. Alltså, vi har ju blivit väldigt amerikaniserade, det kan vi ju erkänna. Att så här, underhållning har ju blivit vår nya kultur. Förutom idrott så är det underhållning. Det är då vi gråter, skrattar, ber, önskar, hoppas.
Glömmer oss bort.
Ja, och det är liksom, det är ersatt kyrkan och allt vad det är. Liksom. Och Mello är ju verkligen nu liksom någon form av högtid. Det har ju nästan fått ett högtidsstämpel. Det är nästan som att det är så här, februari och mars, det är liksom Melodifestivalen. Så stäng av allt annat, gå ut på helgen, gör ingenting.
Nej, jag vet. Och jag tycker att det är så märkligt och fantastiskt att det håller svenskarna i samma hårda grepp år efter år.
Ja, jag tycker det böljar lite. För några år sedan kändes det lite mindre ohett. Men det ligger ändå alltid över någon form av... Det går aldrig under medel.
Nej, men jag håller med. Det var några år när det kändes lite liksom Svenne by Neina. Men då kämpade de ju på. Nu är det ju en spännande blandning i startfältet, tycker jag.
Ja, men...
I lördags var det ju klart mycket starkare startfält än veckan innan, om man säger så.
Ja, men det tycker jag. Men jag tycker ändå det är liksom hög nivå på alla artister. Men det är någonting som jag inte fattar. Och jag tycker hon var hur gullig som helst. Hon såg så jävla ball ut. Hon är den.
Mm.
Men den här, är man inte lite trött med
men jag...
Den här singer-songwriter, alltså så här, det är ingen som pratar så.
Nej, jag vet.
Och jag är liksom så här... Du hör var tredje ord.
Ja.
Du kan inte sätta ihop något sammanhang. Mm. Oavsett hur emotionell den här låten är och vad den betyder för henne. Det kommer liksom inte ut för att... Det är lite som när Nisse Hallberg försöker liksom... Gör sina, när han håller på och klyker på scenen för att han är så kräsmagad.
Nej, men vet du vad jag tror att det handlar om? Dels var hon ju jättenervös.
Såklart! Ja. Hon är ju för fan 10 år gammal, såg det ut som.
Ja, de hade ju tagit till samma knep som Uje. Uje var ju nervös, hade lite problem med halsen, så han fick ju sitta ner, så fick allting kretsa kring honom.
Ja.
Det var hans sätt, tror jag, att liksom hålla nerverna i styr. Och hennes sätt att hålla nerverna i styr, det var att hon hade sin kompis med sig som hon tittade på hela tiden.
Ja.
Som skulle liksom, liksom föra henne vidare. Men jag förstår fortfarande inte vad hon sjöng om.
Överhuvudtaget inte. Nej. Och det gick ju lite förlorat för själva inslaget då är innan då. Ja. På besöket på förskolan så kändes det ju som att de ville berätta någonting som sen skulle berättas i sången.
Precis.
Men, och det kanske var en sån här klassisk komma ut historia. I don't know.
Nej.
Men det var ingen som hade tvekat innan.
Nej.
det
blev liksom ingenting av någonting där. Fast hon var jättegullig.
Lite så. En annan kom ut historia. Sofia Dalén kom ut i helgen.
Underbart.
Ja, det är samma som vår gamla chef, eller jag säga. Lin. Det var ju roligt.
Sorry boys. Sorry.
Verkligen, hon som är så het.
Jag tycker också att det är så himla skönt att det inte är någon superbigg. Tänk dig det där för 20 år sedan. Att det är så här, nu är jag kär i en tjej. Vem vet? Alltså det är inte så här ristat i sten att nu ska jag alltid vara med en tjej eller alltid med en kille. Det är så här, det här kändes bra. Jag blev kär i henne.
Punkt. Och sen så är det liksom inget mer med det. Men det var som, vad var det, de flesta 70-plussarna hade röstat på Tone.
Ja, nej men det är ju ett paradigmskifte. Att det är så här, det är inte längre, alltså man behöver inte längre mörka. Att man liksom gör någonting som inte är, vad ska jag säga, moraliskt rätt och riktigt i Bibeln.
Nej men det känns väl alltid som att Mello per se har haft väldigt högt till tak.
Ja, det är sant.
Och varit väldigt liksom... Alltså proaktiva eller liksom progressiva när det kommer till liksom alla hbtq-frågor etc. Men liksom, nu är det verkligen så att även 70-plussarna har svängt. Men samtidigt så är det ju lite intressant hur den här röstningen faktiskt går till. För jag antar att de som laddar ner de här apparna, alltså själva Mello-appen, det är ju kids.
Ja, det är klart.
Det kan ju inte vara liksom ens en 20-åring som gör det.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Och då, om man då bara räknar ut det snittet de får ihop i pengar som skänks till Radiohjälpen, det är ungefär 400 000 kronor, säger de ju. Per.
Ja.
Vet du vad det är om man börjar dividera lite? Det är typ 80 000 personer som ringer in om samtalet kostar 5 kronor.
Mm.
Och om samtalet kostar 19 kronor så är det 20 000 personer som ringer in. Det är inte jätte jättehögt deltagande.
Det var inga supersiffror.
Nej, det ska vi inte anklaga. Jag tänker på Börje Salming då, som drog in 8 glada miljoner på 2,5 timme. Alltså ALS-stiftelsen. Så deltagandet är ju rätt lågt.
Ja, men jag tycker det är ganska roligt. Och den är lite liksom komplex mellotittaren. För den har ju högt i tak, kanske bara under mello. Förstår du?
Ja.
Och den 70-plussen kanske inte går till posten och presenterar sig med ett icke-binärt namn.
Nej.
Nej, det tror jag inte. Så det är så här, what you see is what you get at mello.
Ja.
För det är fortfarande lite snåleri, snålera. Vi ska inte betala för det här nu, Leffe. Utan nu har vi får rösta en gång. Och det gjorde vi förra deltävlingen. Så att det är ändå ordning och reda på pengarna. Och liksom, ja, men jag tycker ändå att det... Jag blir ändå bara så glad. Det är lite så fotbolls-VM och Mello. Det håller oss alive i krigstider.
Verkligen. Mm. Sen var det även Super Bowl i helgen. Mm. Ja. Det var Rihanna som var mellanakten.
Precis, och hon var ju det per solo.
Per solo, ja.
Ja, det var ju inte två eller liksom...
Nej, som Shakira och
precis,
J-Lo.
Precis, liksom. Den tyckte jag var riktigt flashy mellanakt.
Ja, jag Shakira. Tycker ju fortfarande det som är liksom den bästa mellanakten som har hänt liksom under min livstid.
Ja.
Alltså, dels är ju Michael Jackson.
Den är ju lång.
93. Ja, den är ju rätt lång. Men sen så har vi ju Destiny's Child, när hon kör med hela boom, 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 boom. Alltså, det är, alltså den är så fet. Can you keep up? Alltså med en hel sån här marschorkester. Alltså det är så fett som man håller. Jag går så bara tänker på det.
Vi måste lyssna lite.
And now, ladies and gentlemen, please welcome Kelly, Michelle and Beyoncé, Destiny's Child.
Och sen så har vi ju min andra favorit. Det här är ju också Beyoncé då, som gör det här tillsammans med Bruno Mars. Och det är ju liksom kanske den fetaste koreografi jag någonsin sett.
Det finns ju alltid någonting, tycker jag, när en kille och tjej möts på en sån här scen i Super Bowl. Där man kan inte sticka under stol med könets betydelse, att så här, kvinna och man möts på det fetaste jävla uppträdandet ever. Är det där lite USAs mello? För att den svenska mellon blev väl ingen supersuccé. Peter Settmans översättning där, USA till Amerika. Jag tittade ju lite.
Ja, nej, det verkade ju liksom varit betydligt svårare än vad de hade trott.
Ja, men när jag har tittat på det så är det ju typ bara liksom Luffe Lelle och countrysångare. Och så här, Holy March!
Men jag tror att de hade liksom ett ganska straight anspråk. Jag tror att de skulle gått gay. Ah. Gay och liksom trans och liksom fått en välsignad den vägen. Tänkte att det här är en 10-årsplan. Mm. Inte att det ska bli succé år 1, 2.
Nej.
Utan liksom spjärnet var alldeles, eller tröskeln var väl snarare alldeles för hög.
Jo, men det blev väl liksom någonting helt annat. Jag tänkte att succén skulle ligga i att man översatte det ganska regelrätt från svensk mello. Men det blev ju någonting annat. Det blev typ Woodstock i ny tappning. Jag vet inte, det blev ingenting av någonting, kändes
det
som.
Nej, eller det blev ju absolut inte vad de såg framför sig. Nej. Det kändes ju liksom som att när Christer Björkman gjorde en Isabella Löwengrip och vinkade hej då till Sverige och sen så... Jag fick åka lite hem med svansen mellan benen. Och så har det varit för många svenskar som åkt över. Jag tror att man har inställningen många gånger när man kommer till USA och tänker att det är ett land. Men det är inte ett land. Nej. Det är 50 länder. Och som är otroligt olika. Och beroende på var de ligger geografiskt och vilket statsskick de har och så vidare. Så, att så här, det är liksom, det är som att komma in och säga att vi ska bli stora i Asien eller Afrika, du går in i en världsdel. Det vet man ju att det har ett helt annat spjärn liksom. Det är lite synd, för Mello hade ju passat rätt bra i USA.
Ja, men det som du säger, de skulle ju gått mycket mer på pärlor och paljetter istället för liksom folklore som det blev nu.
Ja.
Någonstans så fastnade du på vägen.
Ja, precis.
Ja. Men det kanske blir bättre nästa år, eller är det redan nedlagt?
Jag vet faktiskt inte, ärligt talat. Men tillbaka till Super Bowl. För jag tänkte på Rihanna var mellanakt. Tyckte inte att det var superbra.
Nej, inte the best of the best. Och jag hade också helt missat att hon var på chocken igen.
Det har gått fort.
Det gick fort.
Det gick riktigt fort. Men jag tänker väldigt mycket på, hon har ju en otrolig repertoar. Men någonting som slog mig, det är att hon har lagt väldigt mycket så här scores på låtar. Du vet, så Eminem. Mm, alltså hon har gjort liksom mycket liksom features. Mm. Men så tänkte jag på den här låten Bitch Better Have My Money. För jag var såhär, fan, när kom den? Den är ju mycket äldre än man tror. Den kom ju typ 2014.
Mm-hmm.
Och då var ju, alltså den musikvideon, jag vet inte om du kommer ihåg den. Den är helt sinnessjuk.
Men visst var det så att hon blev blåst av sin revisor. Vad hände med det där? Fick hon tillbaka pengarna? Eller?
Ja, efter många år och mycket om och men så fick hon tillbaka 10 miljoner. Men det var en betydligt högre summa som hon blev lurad från. En lite rolig detalj bara. Den där videon är ju helt sinnessjuk till att börja med. Det handlar om att de kidnappar frun till någon som ska illustrera och vara hennes revisor. Mm. Vilket man inte ser vem det är i början. Den här tjejen blir liksom kidnappad, misshandlad, drogad utav Rihanna och hennes tjejkompisar för att sen bli mördad. Sen går hon hem till tjejens kille då, som kanske är den här revisorn. Vet du vem det är? Den personen är?
Nej.
Mads Mikkelsen.
Jaha, men gud, nu går det upp någonting för mig.
Ja, och sen får man inte se liksom att hon mördar honom och hon är helt blodig på slutet, så ligger hon naken i en kista full med pengar själv och röker braj. Det är så spår alltså. Och hon är medregissör på den här videon.
Kanske kan Carola göra det på senaste video.
Ja, hon har precis gjort cover på L nu, så vad som helst kan hända, känns det som. Men jag tycker ändå det är väldigt intressant att analysera såna här typer av hämndmusik. Vi kommer ihåg när John Lennon skrev How Do You Sleep till Paul McCartney.
Just,
en riktad låt efter liksom de splittrade. Och det var en väldigt infekterad period i deras liv, där i slutet på 70-talet. Och det var väldigt mycket röre där med om det skulle stå Lennon-McCartney eller McCartney-Lennon och vem som ägde vad, för att allt var ju ett sammelsurie och det var ju mycket rättighetstvister.
Ja, det är roligt det där med hämnd. Jag tänkte på Martin Melin har ju varit med i en podd och berättat då hur glad Camilla Läckberg var för att han hade en sån stor snase. Och hon fick liksom smak för det nu med Simon, så fick han in en liten tsch.
Ja, ah, då fick han det sagt.
Mm.
Det verkar vara viktigt för honom det.
Otroligt viktigt att alla ska veta att han har liksom årets polisballe.
Har vi inte alla sett det redan under den här penismassagen i Robinson? Jag var tvungen att liksom bara förstärka att det verkligen var så.
Ja, men jag bara tycker att det är så här förmätet, som att en tjej skulle sitta, men riktigt, liksom en riktigt skön mutta. Alltså. Det fick han ju smak för, så att nu är han ihop med... Jag vet inte, är det inte liksom lite för sent att dra kukkortet?
Kanske lite sent. Däremot så undrar jag på de här...
Men det funkar ju.
Ja, däremot så undrar jag om jag går tillbaka till de här hämndlåtarna.
Ja.
För det är ju liksom olika variabel på text och liksom kvalitet. Och den är ju rätt catchy, bitch, bra, mamma, alltså.
Mm.
Men om man går igenom texten, som en kulturtant skulle gå igenom, hur kan det låta då?
Ja, det vill väl du väldigt gärna berätta om.
Jaju, jaju, mula, la, jaju, bitch, better have my money. You should know me well enough, bitch, better have my money. Please don't call me Bahman Bluff, bitch, baby, back you owe me.
Bluff.
Alltså,
ja.
det är ju inte, den är ju liksom jättehård,
ja.
Men jättetöntig.
Ja, men det är
vem skulle bli arg på det här?
En sårad kvinna, så är det inte så att vi blir väldigt barnsliga när vi ska skriva hämnd?
Ja, det händer ju ingenting. Pay me what you owe me, bitch, better have my money.
Ja, det är inte så djuplodat, men det enda hon ser nu i sin primalhjärna är att hon ger mig tillbaka pengarna, ger mig tillbaka pengarna, ger mig tillbaka pengarna. Det är det enda hon kan tänka, så det blev väl inte...
Ja, men hon var ju punk här. Hon gick ju personlig konkurs här under 2 år. I grund av det här.
Så pass.
Ja, stackars Rihanna.
Jag ska också göra en video.
Men vi måste ju ändå ge lite guldpoäng till A$AP Rocky som var så glad.
Men alltså, jag vet inte varför jag blir så otroligt glad när jag ser en kille liksom lägga ner så här tuffhetskorten, även fast man är en tuffis. Och bara så här, det lyser igenom vad äkta kärlek är, tycker jag. Att när man är så himla stolt över sin tjej, så att man bara står som en 4-åring och så här, filmar med ett jättestort leende, så här, min tjej, det där är min tjej, det där är min tjej. Det är väldigt fint, tycker jag. Och det säger jag inte bara för att så här, åh, killar har så svårt för det. Jag tycker det gäller samma sak med tjejer. Den här stoltheten lyser igenom innan maktkampen har börjat.
Mitt favorithatpar.
Ja, vilka är det?
Megan Fox och Machine Gun Kelly.
Ja, är det ditt favorithatpar?
Ja, men det är de som alltid håller på. Förutom Courtney och Travis då.
Ja.
Ja, så är det ju väldigt mycket så här explicit. Liksom sex
jag
som
vet.
Att man är så här, men jag bara så här, vet du, om du 19 år precis liksom, eller 17 år precis upptäckt sex, så får du hålla på och vara liksom hur så här, jag knullar, alltså att då är det en del av ditt ID, men när du är liksom är 44 och beter dig så, då är du liksom bara patetisk. So sorry.
Jag fattar inte det, och jag tänker så, man har väl barn som säger till.
Ja, och kanske också läser vad ens morsa håller på med. Måste vara absolut pissjobbigt. Hur som helst, det verkar som att de har gått isär och att han har varit otrogen. För först började det nämligen med att hon raderade alla bilder på honom. Och sen så la hon upp en bild med texten, du ska känna smaken av oärligheten. Och sen försvann hela hennes Instagramkonto. Och bildtexten är alltså, som var på den här bilden innan liksom kontot försvann, det var liksom Pray You Catch Me, en låt av Beyoncé från den här skivan som handlar om att när Jay-Z är otrogen. Kommer du ihåg den?
Ja.
Och sen så började hon följa tre personer, Timothy Chalamet, Harry Styles och Eminem. Och den sistnämnda, alltså Eminem, han anses ju alltså vara liksom en rival till Machine Gun Kelly. Och de andra två är killar som hon tycker är heta.
Men gud, nu är vi på så hög nivå här. Alltså, men,
är det verkligen hög nivå? Är det
nej,
låg
jag menar
nivå?
Ju det. Jag menar ju det. Men gud, mamma är sårad. Men
man vet man väl också med såna här typer av, förlåt, slicketunga, nuppi-nuppi, det är stelt i grenen för vi har kommit, så vi har legat
tattoos.
Mycket grejer. Då, det kan ju bara gå på ett sätt.
Ja, det, liksom, det är för mycket fokus på rulla tunga och liksom vara sexuellt explicit. Och jag tror att det är det som har gjort att många på något sätt slår bak ut nu, att säga, jag orkar inte se en till knullig mamma eller pappa på Instagram. Jag orkar inte bara. Jag orkar inte ens tänka på att jag ska gå in och bete mig så där och se ut så där och ligga på det där sättet. Stoppa in en lite bara. Jag drömde i natt att jag hade sex, men att det inte kändes. Jag bara så här, jaha, då har jag tappat det också.
Men du kanske är den nya incelkvinnan som jag har spanat en liten trend
på. Ja, ja. Nej, men håller du inte med om att så här, jag tycker att det är okej om liksom man i en viss period av sitt liv och en viss ålder, men när man är så här, typ 3-4 barns mamma eller pappa, då tycker jag är ledsen, jag kanske är lite moralisk eller också är jag bara slö, men jag tycker inte, det får inte att pirra till i bäret, inte på mig i alla fall.
Nej, absolut inte på mig. Nej. Jag, du vet,
du
jag
kan erkänna
panik när bara Courtney och Travis håller på. Och låter, jag vet att jag låter helt sinnessjukt pryd, men jag bara så här, förstår inte, what's the point?
Nej.
Vad är det ni vill bevisa?
För vem?
Är det för varandra? Ja, men då kan ni väl göra det i bingen. Men är det för alla andra ni måste övertyga?
Men det måste ju vara för varandra. Du vet, så här, en show-off, så vi kanske inte liksom riktigt lever upp till det vi vill vara, men...
Fast då lever man ju utifrån och in. Alltså då är det helt snedställt hela grejen.
Nej, men jag fattar inte. Jag gör inte det. Och PR-människor, syskon, föräldrar, är ingen som kan så här, ringa i klockan och säga så här, ska du inte lägga ner det nu? Eller?
Nej, det verkar som att det blir, bara som länge man anställer jag säger runt omkring sig, så verkar allt vara okej.
Men hon, liksom, du berättade ju för några avsnitt sen att du hade varit ute på en klubb och det var ett gäng där som hånglade runt med varandra. Jag vet inte om det är, det kanske är corona som har gjort det, men att jag skulle stå öppet på lokal och så här slurbla tunga, nej, det känns väldigt långt bort.
Men jag kan inte heller så här, alltså jag får ju så här skrattattacker när jag tänker på att jag och Joel skulle så här hångla loss offentligt. Nej, men alltså,
men jag bara tänker så här, när gör man det? Jag kan tänka, vi var på någon, jag och Mattias var på någon så här 5-års bröllopsfest för 2 somrar sedan. Väldigt privat, väldigt mycket liksom alkohol, väldigt härligt. Då kom liksom, då hånglade vi loss, dansade och hånglade loss på dansgolvet. Men det var ju med vår, liksom, våra 16 närmsta vänner. Det kändes inte så här, nu kommer folk så här, stå och titta på att vi hånglar. Alla var ju liksom lite urflippade.
Nej, men att jag och Joel skulle stå och juktdansa och han skulle ta mig på ärslet samtidigt han så här rullar tunga. Alltså nej, och jag står och så här gnider mitt kön mot typ hans lår. Alltså aldrig i fucking livet.
Det är kanske är en utmaning. Han nej. Kanske vill det.
Han? Nej, det var autisten, skojar du?
Skämtar bara. Mm. Nej, men jag har gjort en liten spaning. När man dels är ute på krogen och dels är i mataffärer, så känns det ju som, eller det har ju kommit ny statistik, att lågprisvarukedjorna går ju som tåget.
Ja.
Och den stora kedjan i Sverige som är lite dyrare går inte särskilt bra.
Just det.
Och jag har ju en sån butik där i Bromma, och jag har liksom noterat att det är ingen kö vid hummerdisken, om man säger så.
Nej.
Nej, det är väldigt mycket basvaror, och det är väldigt mycket så här, köp 5 stycken tomatkross för 30 kronor. Alltså, de har också insett att så här, vi får gå på budgetvarianten nu. Och jag tänker på det när man är ute på krogen också. Folk är inte lika benägna att bjucka.
Nej.
Utan det är så här, kan du swisha mig? Jag själv var ute ett gäng tjejer och det skulle dra sin magnumflaskor. Jag sa, nej men vet du, jag kan inte vara med på det här. Det är liksom, det är inte läge för mig att sitta och liksom dra in magnumflaskor en onsdag. Jag märker själv att jag har blivit väldigt, väldigt medveten. Och det tycker jag är väldigt spännande, för under ganska många år nu så har ju liksom medelklassen och överklassen gått lite hand i hand. Man har ju inte riktigt kunnat så här, ute på krogen eller liksom levernet, så här, hellresor, fina bilar, bla bla bla, har ju, man har ju närmat sig, nouveau riche har ju liksom klampat upp på Parnassen typ. Det här med katt och hermeliner har ju liksom blivit, alla har ju blivit hermeliner på något sätt. Och nu verkar det som att medelklassen inte kan hänga med längre.
Nej, men det har ju varit, ja, precis ett par år där man känt att liksom folk har suttit i finsalongerna.
Ja!
Det, alla åker till Maldiverna.
Ostron plockar dit.
Ja, men vi pratade ju om det för kanske något år sedan, att liksom att så här, gränserna har suddats ut. Att alla har liksom helt plötsligt fått accessen till de där finrummen som man inte hade en aning om. Alltså, precis som jag pratade om då, var ju att så här, tryffel, det var någonting man, alltså det var någonting man kanske åt en gång per år i bästa fall. Om man någonsin ens smakade innan man var 10 eller 15 liksom.
Och hummer var ju så här, det var på nyårsafton vi kanske kunde.
Hett, hett.
Ja. Och nu kan man komma hem till liksom kompisar som sitter och käkar liksom humrar stora som hummerbilar en tisdag.
Ja.
Och det handlar väl om att, vi pratade om det där du och jag också, när man ska boka en flygresa så tänker man sig, men gud, det här var ju liksom, den här resan, alltså det är billigare att flyga, handlar liksom vissa typer av möbler, kläder, än vad det var för 20 år sedan. Saker har ju ting regerat bakåt, och vi har fått med högre löner, plus att så här, alla mässar nästan har en bostadsrätt, eller har köpt en villa för några mil som helt plötsligt är värt 7 gånger priset.
Ja, men det är ju verkligen en ny liksom belle époque, alltså 1920-talets så här, vad ska jag kalla det, odödliga era.
Ja, och det är så här, jag tycker det är så himla roligt att de här finbutikerna som verkligen bara överklassen har varit inne i, och det, men som läste någon krönika, till exempel Svenskt Tenn eller Prada eller någonting, där har ju Kleti och Pleti klampat omkring liksom. Och nu så, i och med höjda räntor och krig och det, så kommer alla bliva vid sin läst igen. Överklassen kommer alltid att stå, för det finns ärvda pengar och hiten och ditan. De rikare blir rikare. Men medelklassen är nerputtade nu.
Precis. Det går inte att liksom käka lunch på Sturehof 4 dagar i veckan eller ta en AV på Rish. Liksom.
Eller ska vi dra med tjejerna? Ska vi inte
till
bara dra en
hel? På weekend.
Mm. Och jag tycker det är ganska spännande, och jag tror att det har att göra med att skilsmässostatistiken har gått ner i år.
Jaha, dyrt att skiljas.
Ja, men det är dyrt att skiljas, och det kanske inte ter sig lika lockande att skiljas heller om man inte kan dra med brudarna till New York över helgen, eller inte vara inne i stan och snubbarna inte bjuder på skumpa, utan då kanske den där gamla halvflinten där hemma blev lite sexigare igen, eller?
Ja, alltså så här, du har väl inte råd att vurma för någon annan? För att så här, helt plötsligt är du liksom, du har helt plötsligt fått medvetande om risk.
Ja.
Allt har ju bara varit möjligheter i så många år. Mm. Möjligheter och en exit. Mm. Men det är så uppenbart, för man märker ju inte när man är i en högkonjunktur förrän högkonjunkturen är över.
Jag vet.
Och det är väl det som så här har hunnit i kapp nu. Mm. Att du kan inte bara göra vilken svennebanan som helst, kan inte bara göra en exit då. Tjallaballong. Alltså folk slängde ju pengar på vilken jävla startup som helst för 2 år sedan. Och vem som helst bara, som lyckades tajma då, kunde bara tjena, ha det bra! Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det. Men idag funkar ju inte den strategin.
Men jag tycker att det är väldigt, jag tycker att det har gått väldigt fort och är väldigt tydligt. Och jag tycker faktiskt att de flesta är lite mer ärliga än vart innan om det. För det är ju fula som finns att säga att man har dåligt med pengar.
Jag vet ju jättemånga som har lånat upp på sina lyxboenden med hjälp av de här techbolagen som man har liksom jobbat på. Man har exempelvis varit en högt uppsatt chef på något av de här, ja, vad ska vi kalla det för, bankerna eller olika unicorns-kontor utav olika slag, musikbransch etc. Så kan du ha då valt istället för att göra alldeles för många löneökningar att du har tagit massa, ut massa aktier i bolaget, men sen så har du tagit de aktierna och använt när du typ har belånat ditt hus som en säkerhet.
Mm.
Men sen är då exempelvis de techbolagen då faller i värde, då försvinner ju värdet i din säkerhet i lånet.
Ja.
Och helt plötsligt sitter du med ett lån på 30 miljoner och har liksom ingenting som säkrar upp det. Mm. Och då blir det rätt svettigt. Det är dessutom man har fått gå från ditt jobb.
Mm. Hummen blev en räka.
Hummen blev en räka. Ja, men det är ju
hemskt. Nej, och det är ju bara att anpassa sig. Och jag tänker, i och med att kriget fortsätter och men allting känns osäkert, så verkar inte folk vara lika bittra som om det skulle hänt bara liksom över en natt som du gör ibland när börsen talar. Nu känns det mer att man kan luta sig mot, ja, det där kriget, nu får vi, det känns som vi liksom steppar tillbaka 70-80 år och liksom blir vid vår läst, som vi pratade om förra gången, att säga, ja, då får vi gå tillbaka till där vi var då.
Ja, fast det är ju ändå med lite alltså salta spår. Vi tycker väl inte att det är toppen. Vi vill ju inte ha en elräkning för uppvärmningen utav poolen. Liksom golvvärmen etc. på flera hundratusen i månaden, till och med Charlotte Pirellis man, den hårt arbetande
Anders
la ju upp en bild på hemmets ena elräkning på 152 000 kronor.
Oj, tyckte att det var
tråkiga pengar.
Ja, det var jättetråkiga pengar. Och även Blondinbella har ju berättat nu, jag vet inte om det var show off bara för att hon gjorde något samarbete, att hon kollar, hon har en app där hon ser då när det är billigast att tvätta. Och hon handlar på lågprisbutiker och sådär.
Det har inte varit riktigt i samklang med Isabella Löwengrips tidigare liksom livsföring.
Nej, men hur bra gick det då?
Nej, det gick ju inte så bra.
Jag tror att överklassen nu drar en lättnade suck. För det har ju inte varit så roligt, tror jag, för dem. Att medelklassen har varit med in i deras liksom... Ja, men de har ju varit inne i finrummen. Det är inget, då blir inte finrummen några liksom, då är ju inte de någonting. Överklassen vill vara ensamma på toppen.
Ja, men
annars blir det liksom ingenting att ha.
Ja, men det som har varit överklassens grej då har ju varit att säga, hej, vi hyr inte bara några lyxiga rum på en resort. Vi hyr en egen ö. Så även de har ju fått betala mer. Nu kan ju de gå tillbaka till någon form av normalitet.
Precis.
Och medelklassen då, som har fått leka lite med överklassen ett tag. Jag tänker lite på när man var så här singel och så fick man lite så här kompisar som var singlar.
Ja.
Och så har man liksom bara singelskapet eller liksom killar man dejtar som egentligen någon form av gemensamt narrativ. Det är därför vi är berättigade, det är därför vi hänger just nu. Punkt, punkt, punkt.
Mm.
Och liksom när då överklassen har kämpat på och varit på sänk on sänk eller så vidare liksom, då har vi det som är ett gemensamt grej, så känner man att vi är ju inne i överklassen för vi är i samma miljöer.
Mm.
Men man är ju inte det.
Nej.
Och sen helt plötsligt när du inte längre har råd betala en sänk on sänk notan, då åker ju du ut därifrån och då kommer jag också överklassens fortsatta stilla mak i de där finrummen under tiden du står utanför och vinkar och försöker få uppmärksamhet. Mm. Men inte får det.
Mm.
Ja, så nu är vi ute i kylan igen då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag har lyssnat lite på den berömda, ja, vad ska jag säga, it-girlen, modellen, sexiest woman alive, Emily Ratajkowskis podd High and Low.
Mm, hon är het alltså.
Nej, nej, nej. Alltså om jag någonsin ska flata, då är det inga problem.
Hon kan få doppfäll.
Men
alltså bara allting hår, nej men
nej nej nej, nej men alltså så här, jag blir inte ens svartsjuk på killar som tycker att hon är snygg. Jag förstår.
Ja, ja, nej men det finns väl ingenting. Det går inte ens att klampa in med sin lilltå i hennes revir.
Nej nej nej, alltså hon är så het. Skitsamma. Hon har faktiskt en jätteintressant podcast som jag börjat trilla dit på. Först lyssnar jag på den med lite så här ironiskt liksom spjärn. Tänker bara, kan den här bruttan prata om?
Det var innan du puttades ner från överklassen till medelklass.
Exakt. Exakt. Det var roligt. Det var roligt. Nej, men då tänkte jag så här, vad kan det här vara för någonting när den här släpptes för ungefär ett år sedan? Och då blev jag faktiskt rätt så här imponerad. Det var rätt intressanta kvinnodiskussioner. Speciellt, hon intervjuade många andra, vad ska jag kalla det för, objektifierade kvinnor. Aha. Hon är väldigt öppen själv med hur hon förhåller sig till sin egen kropp i boken My Body, som är liksom någon form av feministiskt manifest från en utvikningstjej. Per se.
Ja.
Alltså hon är liksom, vad ska jag kalla det för, 20-talets Pamela Anderson med hjärna.
Ja.
Och, och möjlighet att kunna försvara sig, för hon har ju faktiskt en egen plattform, hon har en egen röst, hon behöver inte hela tiden finnas i männens domäner utan hitta sin egen, ja, sin egen röst. Och jag tycker hon gör det bra faktiskt.
Jag tycker det är lite orättvist där, för jag tänker säga Pamela Anderson med hjärna. Om Pamela Anderson hade blivit känd nu så hade hon fått hjälp med helt andra plattformar.
Ja, gud. Ja, ja. Hon har också kunnat liksom kommunicera på, liksom, på ett helt annat sätt och folk hade backat henne på ett annat sätt.
Ja.
Och jag tycker ändå den här dokumentären som vi pratade om förra veckan, det ger ju henne lite rätt liksom. Mm. Men det är ju som det alltid känns 20 år för sent.
Jag tror inte ens, som vi har pratat om innan, man tänkte inte ens på att det var fel att en chef tafsade lite. Man tänkte inte ens på att man skulle få upprättelse, att man skulle kunna få en plattform som var då feministisk eller liksom man skulle kunna bli stärkt, utan man hamnade i en genre och den fick man stanna kvar i, eller så fick man typ dra.
Ja, men
det var som man trodde, och så var det väl lite.
Ja, men hur som helst så har då två utav Kanyes ex-flickvänner gästat Emily Ratajkowski. Jag vet inte om det här hänger ihop på något sätt, men Kanye har ju gått ut med sitt liksom porrmissbruk. Att han har liksom, att han är porrberoende. Det har ju han gjort vid flera tillfällen. Och vi ska lyssna på vad första flickvännen som han faktiskt dumpade till förmån för Kim Kardashian sa.
Like, don't have sex.
You don't have sex?
No, I hate sex.
Why do you hate sex?
It's like, I'm just like so, it's so accessible and like, I don't want to like, I don't want a penis attached to like a person.
You're like, I could do without that.
Yeah, I just don't want to deal with any toxicity and I feel like nowadays everyone is toxic.
Men
mostly. Yeah,
yeah,
women too though, but
for sure, of course, but
men. Yeah.
Wow. Nej, jag det är väl inte så märkligt, tänker jag. Det var lite som vi pratade om innan, när allting blir översexualiserat och man kanske är med partners som är porrberoende. Alltså, de få gånger jag har varit med män som varit porrberoende så har ju det svalnat väldigt, väldigt fort, intresset hos mig. För att det har inte funnits någon kemi eller något hjärta. Det har bara varit fokuserat på kuken.
Nej, men det här är lite intressant, för jag upplever också Amber Rose. Hon är ju rakad, alltid var rakad. Hon har haft liksom en stor kurvig kropp liksom, med en supersexy. Hon har ju varit, vad ska jag säga, om hon inte hade haft en labeling skulle jag nog så kalla att hon nästan skulle upplevas lite dominatrixig.
Uh-huh.
Och sen så Kanyes andra flickvän som han var ihop med efter Kim Kardashian, it-girlen Julia Fox, hon är ju uttalad dominatrix. Och dominatrix är ju så här att man typ ringer en snubbe som man har då ett uppdrag med, så säger man så här: gå in och runka på toan eller kör upp ett finger i röven. Alltså du vet, det kan ju vara såna här grejer. Det kan ju också vara allt från bondage till spanking och sådär. Mm. Sex blir något väldigt kliniskt. Och vi ska lyssna på vad Julia Fox säger om sex.
Talking about this when we had wine
Yeah.
And I was saying, like, the only problem for me is sex. I like sex.
Yeah. Yeah. See, I don't. Like, I can go without. I'm, like, so good.
And we were talking about that. It really made me think about, actually, like, Marilyn Monroe, because she did not like sex either.
Yeah.
And I think when you're sexualized so young,
yeah,
people think you're really sexual.
Absolutely.
And you were saying that happened. That's always been a thing. Yeah. And you were a dominatrix and everything. But that doesn't necessarily.
I'm really desensitized to sex, too. Yeah. Like, it just. It's not, like, thrilling for me, you know?
Yeah. It doesn't excite you.
No. Like, I want to, like, take ayahuasca and, like, see God, you know? Like, that like, to me is thrilling. Thrill. Yeah. Like, to me, that's cool.
De har liksom, de har fått en överdos av sex. Ja, eller toxicitet.
Mm.
Men jag tänker så här, den sista som jag skulle liksom ge mig på är väl ändå Kanye. Alltså om man inte vill då för alltid bli liksom få någon overload på toxic sex.
Alltså, fast nu alltså det som har framkommit om Kanye på liksom de sista 4 åren, det är ju att han är djupt bipolär och liksom misogyn och allt möjligt, men och förutom att han är liksom antisemit och hej och hå. Men innan det så har han bara varit uppburet manligt geni inom musik. Och jag tror inte att jag på något sätt har tänkt på att han skulle potentiellt vara ett manligt svin. Så liksom passionerad han har varit i liksom sorgen runt sin mor. Och deras relation som alltid liksom porträtteras i media med liksom otrolig vördnad. Men jag bara funderar på den här typen av kvinna som är liksom någon form av så här supersexualiserad varelse som både Julia Fox och Amber Rose är. När de tröttnat på sex, är det här en ny trend vi ser? Är det här liksom antitoxiken? Alltså förstår du, en ny form av incelkvinna. Fast hon har ett helt annat spjärn än incelmännen. Incelmännen har ju inte sex för att de egentligen har blivit refuserade för många gånger. Så man börjar hata kvinnlighet och feminism därför att under tiden den här kvinnan har varit liksom så pass sexuellt, vad ska jag kalla för, utnyttjad eller sexuellt avtrubbad efter själv då liksom få agera någon form av utnyttjare. Så att sex har blivit för torrt för dem. Så de får ingen kick längre.
Det finns ju en ny väldigt intressant internetforskning i USA.
Ja.
Att innan corona så användes de här dating-sajterna för att så här, få ett snabbt ligg.
Just det.
Och det var lite så som både kvinnor och män agerade i sina uttryck. Sen,
sex var skräpmat.
Ja, precis. Sex var så här, en snabb in och ut och liksom, jag är tuff, jag har no strings attached typ. Sen efter corona så gjorde de en samma liksom, ja, men undersökning och då hade det helt svängt. Att på de här dejtingsajterna så vill man behöver inte ens träffa de här parterna fysiskt. Man ville bara ha någon som lyssnade på en och så fanns där själsmässigt. Och om man träffade så ville man inte ligga i början utan bara ha liksom någon som kunde se den för vem man var. Alltså själsmässigt.
Alltså bekräftelse har blivit den nya G-punkten.
Ja, på 3 år vände det här helt. Är inte det lite samma linje?
Wow, spännande. Mm. Alltså jag tror att det här är faktiskt en trend som kommer breda ut sig. Alltså det här är ju också en ny form av suffragett. Mm. En sexuell suffragett som inte vill underkasta sig att vara en sexualiserad person, att vara i behov av sex för att vara lycklig, att inte identifiera sig i en tvåsamhet för att ha någon form av berättigande och så vidare. Jag tycker det är så jävla fascinerande när den här typen av, vad ska jag kalla det för, ybersköna, ybermänniskekvinnor väljer att avsexualisera sig till förmån för det spirituella. Det här måste ju vara liksom, om de här typerna av kvinnor börjar, då är de någon form av trendsetter för vad som kommer komma de närmsta 10 åren. Är det här den feministiska revolutionen egentligen är? Är det här det riktiga MeToo?
Jag tror mer att det handlar om att man som modern kvinna kan då spela på männens planhalva, som de här kvinnorna då som ger och ger sexuellt, de vågar, de är utstuderade, de är matrixer, bla bla bla. Och så tänker de att det kanske ändå finns någonting man kan få tillbaka av männen som inte bara handlar om det. Jag tänker att det är samma sak i dejtingvärlden nu. Jag har en massa kompisar som var så pepp och gå ut och dejta efter corona. Nu var de på gång och sen går de ut i den där dejtingvärlden och inser så här, nej, men det är ändå bara vi. Det spelar ingen roll om jag separerat från min karaslok och inte längre är den som ska styra upp allting där hemma. Utan nu när jag ska ut på nätet och dejta, då är det exakt samma saker som upprepar sig. De får liksom boka middagarna, de får påminna snubbarna. Det ska liksom betalas och dela. Alltså vad man än gör som modern kvinna.
Men var det
så får
det
man
vi ville ha då? I jämställdheten?
Jo, men det,
men
som
det var
har
ju
blivit
så charmigt.
Det som har blivit istället är så här, okej, då får jag sluta knulla för jag får ingenting tillbaka ändå. Lite som de gör här, att så här, vad ska jag med den där, liksom, jag orkar inte ens se en balle till.
Men de får
jag
inte ens en kick
med mina tjejkompisar. Nej, jag
de
går
vill
ut med mina tjejkompisar och har roligt.
De vill ha ayahuasca,
ja, jag
och
går till
det
andliga. Och det säger ju alla trender att man går mot andliga, så här. Det ger oss ingenting. De här männen levererar inte, de har slutat ta initiativ. Vi ska till och med ta liksom initiativet i sängen 100 gånger om, men vi fick ingenting tillbaka på det andra. Så det blev bara liksom en tom påse utan godis.
Ja, det känns som ett ämne som vi kommer att komma tillbaka till. Men jag har lite mer. Jag har varit på gång den här veckan, jag känner det.
Jag känner mig helt utmanad. Jag sitter här och dricker någon sportdryck för att jag ska orka.
Nej, jag är inte klar, gumman.
Okej, okay, kör på.
Okej. Okay. Lyssnade nämligen på Filip och Fredriks senaste podd.
Mm-hmm.
Där skedde en intressant fejkning.
Mm-hmm.
Det är lite som att Filips hjärna, nu vet inte jag hur mycket bra koll ni har på Filip och Fredrik, men en stor grej utav Filip och Fredrik är att Filip Hammar är han är lite big fish.
Ja.
Kommer ni ihåg den gamla Tim Burton-filmen och den här otroliga boken också? Som handlar om en gubbe som skarvar rätt mycket. Alltså, Filip skarvar nog fruktansvärt. Och han skarvar på ett sätt som han själv inte förstår att han skarvar.
Nej.
Det är lite som att hans hjärna bäddar för skarvandet innan han själv i medvetandet har kommit på att han ska göra det. Men när hjärnan väl har liksom rullat ut mattan, då är det fritt fram för Filip att skarva. Själva premissen är då, det här är från senaste avsnittet av Filip och Fredrik som heter Jag kan göra avtryck. Och det är precis det Filip påstår i det här scenariot att han kan göra, som Fredrik förnekar. Och det handlar om att han och hans tjej har varit på Saturday Night Live, där Pedro Pascal precis har varit guest act. Liksom. Och senare går de och tar en drink med Alexander Skarsgård på någon, antar någon lyxig bar. Och så visade det sig att Pedro Pascal sitter bordet bredvid. Filip och Agnes tyckte nämligen att showen var katastrofalt jobbig. Men när de träffar Pedro Pascal så ändrar de såklart ställningstagande. Vilket man gör när man träffar en kändis. Så säger, wow, it was great! Alltså så. Och sen,
om man är under den andra kändisen.
Ja.
Är man över den så behöver man inte kleta med på det sättet.
Nej, men och sen så går då Alexander Skarsgård hem. Men nu ska vi höra vad som händer.
Sen vänder jag mig upp, så sitter vi nästa bord bredvid oss, alltså 2 meter bort. Ja, där sitter Pedro Pascal.
Jaha.
Han som då hostade henne, sitter där inne. Sen reser sig Alex upp och typ ska gå på toa eller någonting. Då bara flyger Pedro Pascal upp. Alex! Kastar sig i famnen på varandra. Och de pratar om att jag gjort någonting ihop eller något så här. Och då vänder sig, och det tror jag är roligt gjort av Alex, för han vänder sig direkt mot mig och Agnes och bara, oh, these are my Swedish friends, they went to SNL yesterday. Oh. What a great job you did. Sa jag till honom. Han sken upp, Agnes matade också på. Och så han lämnade liksom bordet och Alex gick iväg. Han gick ju upp till rummet sen, så då stod jag och Agnes, och ibland kan man bara, du tror att det är så här, nu överdriv film. Vi stod kanske liksom 10 minuter och snackade med Pedro Pascal om hans insats i SNL bland annat där. Men så säger han, och han är så jävla ödmjuk, till slut säger han, do you want to know what? I got that phone call just a week before we started to work on the show. Han, jaha, varför då? Han sa, men Prince Harry tackade nej i sista sekund. Han var helt klar. Ja, men så går, och sen går liksom, Agnes går på toa, hon är också smart. Då tror hon att jag ska stå kvar och prata med honom. Och tänkte, fan, jag, du vet, det blir kul att känna Pedro Pascal. Han verkar asnice. Så hon trodde jag liksom hade, du vet, ja, fixat. När hon var borta så trodde hon att ja, nu har vi Filip bytt alla nummer och nu är vi på gång. Det här kommer bli en vän. Ja, och ja, då istället för att stå kvar så backar jag tillbaka till soffan. Och så sitter där, ja. Då är han på väg att gå. Då reser han sig upp, kommer bort till mig. Ställer sig på knä framför mig och skakar min hand och säger... You're a very interesting person. I want to meet you again.
Nej, nej, nej.
Det här är sant. Det är sant. Det är sant. Jag ljuger inte.
Vet du vad? Jag får fan gåshud av hur lite jag tror dig. Jag har aldrig någonsin att det här har hänt. På riktigt, jag tittar på min arm.
Den här, men alltså, vänta nu. Vänta nu, jag vill säga så här.
Det här är ju liksom att hans hjärna då har liksom, liksom krattat manegen för att en eventuell lögn ska ske.
Ja.
Och om Filip vill ljuga så finns det möjlighet för det. Och här är det som att han liksom inte längre riktigt vet vad som stämmer eller inte. Man kan ju se det här hos barn exempelvis. Ja, men på fotbollsmatcher.
Ja.
Och så missar de målet och så springer de ett par meter och så helt plötsligt, ajajaj, så trillar de ihop och har fått ont i benet. För att de inte riktigt kan hantera att de inte klarade av misslyckandet så lägger man till en lögn som är så öppen för alla. Som alla kan skjuta ner på. Men i deras värld så är det jätteverkligt att det här, han fick jätteont i benet.
En sån här typ av lögn gör ju också att man ofta spelar med för att det blir så genant att skapa dålig stämning för omgivningen.
Men det som är grejen är ju att det här är ju redan ett otroligt, det är ju redan en bra story som det är.
Ja.
Så varför tar man risken att salta det där extra? För här gör ju han, det är ju en extrem gambling.
Mm, mm.
Nu har ju han möjligheten att förstöra hela det här otroliga mötet.
Mm.
Det är ju en bra story.
Ja, det räcker.
Ja, men det räckte ändå inte.
Nej, men jag blev själv lite förvirrad för jag började tänka på mina egna så här efterkonstruktioner kring lögner. Och det är ju inte roligt ens för en själv om man vet om det är en efterkonstruktion.
Nej, men precis.
Ja, det är ju det som hela så här, att man vacklar själv och det går ju jävligt snabbt. I hjärnan, så här, nej, men som han säger här då, vi ska lyssna.
Han går inte ner på knä som att han ska fria till mig, men jag sitter i en väldigt låg soffa. Väldigt låg soffa. Du vet hur det ser ut där
på. Men hur låga soffa, hur låg kan en soffa bli? Du pratar om det här som att det är någon japansk.
Men men visst, han hade, och så var han satt sig liksom ner med, ja, men ena knät mot marken och så lite så här. Han, så, som du vet, som vi snackade om att de pissade de här, vad heter det, taxichaufförerna i
Uganda, var
Uganda
det,
eller vad det var.
Ena knät. Ja.
Men så håller han, så tar han handen och så tar han den andra handen på mig.
Nu blir han ju stressad för nu är det någonting i hjärnan som
han har
tillbaka.
Inte ställt sig på ett knä, men samtidigt så säger han i sekunden efter att han har ställt sig på ett knä för han står som en alltså så här, det är svårt nu.
Men jag tänker ju något liknande om vi ska gå mot liksom Hollywood och superstars. Så var ju jag och mitt ex Nanook, vi var ju när vi var nykära så bjöd jag honom till USA.
För är det här ett fenomen som hänger ihop med kändisar?
Tror det.
Ja, vad spännande. Mm.
Jag kan inte se att man, om man inte är ett barn tycker att det är liksom viktigt att riskera så här mycket. Men jag började tänka på när jag och Nanook då var i Hollywood. Vi bodde på The Standard som var väldigt hett kändishotell då.
Gud, det är ju perfekt där på Sunset Strip. Och
precis.
Bara, oj, oj, oj.
Och alla som jobbade där var klädda i vitt. Allting var vitt, man drack White Russian som drinkar, det låg så här, kvinnor i vita bikinis i så här plastlådor, det var väldigt spektakulärt. Idag hade man ju bara tyckt att det var Ikea typ. Men då var det liksom,
då var det standard.
The shit. Vi var nykära, jag tyckte liksom min kille var ganska het, vilket gjorde att jag också blev lite het tyckte jag, hade sett i löshår. Lite så här långt hippie. Hade varit nere på Melrose. Köpt lite så här 70-talsblusar.
Gud, jag ser, med tanke på din outfit idag så är jag väldigt orolig för att det är så snyggt som du påstår att det
är. Kan komma bildbevis.
Ja.
Men jag var rätt snygg.
Ah, okay, okay. Ah, ah.
Han var också det.
Okej.
Ah, hur som helst.
Jag har också sett er i lila när du går på premiär. När det matchar i lila. Du kanske också tyckte var snyggt. När du har ett par lila plaststövlar och han har en lila skjorta.
Skinn, läder. Jag, vet du, jag saknar de där stövlarna så mycket.
Ja, det gör inte jag.
Om någon på SVT har sett dem, köpte de i Amsterdam. Och vi står där i baren och dricker då de här vita White Russian som röker och är allmänt liksom the shit from Sweden, tyckte väl vi då. Och då står en kille bredvid baren som så här, kommer fram till oss och säger så här, are you here for the Oscars? Och det här har ju blivit ett väldigt känt citat mellan mig och Nanook. Are you here for the Oscars? Och det var alltså, gissa vem?
Ingen aning.
Den skådisen som jag tyckte var hetast och bäst just då, Jeff Goldblum.
Oj! Ja, Jurassic Park, flugan.
Precis, och sen stod vi och snackade lite och sen gick väl han därifrån.
Vad hände sen då?
Nu när jag säger det här så tänker jag så här, var verkligen han? Jag kan liksom inte, jag vet inte.
Det kunde vara vem som helst. Och var han där?
Ja, men han var ju där.
I baren?
Ja, någonstans där på hotellet.
Du hade bara typ sett honom?
Ja, men i mitt minne så står han bredvid oss i baren med den där tjejen. Och sen vänder han sig då och säger så här, are you here for the Oscars? Men nu när jag ska berätta om det så tänker jag så här, eller var det typ Kenny Brink from Arkansas och Jeff Goldblum var någon helt annanstans. Han hade kanske bara gått förbi och gått upp på sitt rum. Och jag vet inte.
Nej, men alltså, det här är så
och
sjukt.
Vem ska säga hur det var?
Nej, men det där är så jävla sjukt. För jag bodde på mitt, du vet, här favorithotell som jag bor på i Italien då. På Ischia. Och det här var ju innan Rami Malek. Ni vet, han som har spelat Freddie Mercury och Mr. Robot och allt vad det är. Slog igenom. Ja, men han var där när jag och Joel var där. Han låg liksom i solstolen mitt emot på andra sidan poolen. Men Joel kände igen honom för han hade sett Mr. Robot. Jag hade inte gjort det vid det här laget. Och vi är på stoja som fan i Polen, så inte mycket mer med det. Och sen har jag och Joel hållit på och skämtat om när han blev stor och vunnit liksom Oscars och allt möjligt. Att så här, att han har aldrig sett någon som har kunnat hålla andan så länge under vattnet, så han skulle vilja tacka dig i Oscars-talet och sådär. Joel, om vi håller på att tönta oss hemma. Men ju mer och mer vi håller på och skojat om den här historien, som någon form av så här kollektiv dagdrömsfantasi, ju närmare har avståndet krympt
till sanningen
mellan oss och Rami Malek. Alltså här plötsligt har han flyttat ett par stora närmre. Den här poolen är kanske inte 8 meter i bredd, det kanske bara är 4 meter i bredd. Han kanske till och med har simmat förbi oss. Vi blir liksom som en kollektiv lögn. Har vi gått in i att tro på att han var mycket närmre än vad han var. Oavsett, 8 meter är 8 meter. Rami Malek var på hotellet och vi höll på att tramsa i poolen. Joel hade hållit andan tävling. Alltså,
nej, jag fattar.
Ja, vi har till och med smygfotat honom liksom. Men det är så jävla intressant vad som sker med kändisar. Att de har en effekt på huvudet att man vill salta. Varför?
Nej, men jag tror bara att det är lite som, det är ju vår tids kungligheter. Och jag tror att det är samma sak, kungligheter förvirrar oss. Apropå klass, vi blir deras tjänare, vi blir mindre, men är liksom i solen bredvid den här kungligheten och kändisen, så blir vi någon, om än bara för en stund. Och vi vill salta i historien. Vi blir någon också i vänskapskretsen när vi saltar,
ja, för
den här historien.
Vi lyfts upp utav deras fägring.
Ja, och jag tror inte att det är helt fel heller. Jag menar, hur tråkig vore inte världen om vi inte saltade? Då skulle man inte åka och stå ut på en enda middag.
Nej, men parmiddag. Gud, såklart.
Saltet, det är inget fel. Nej, men nu måste jag faktiskt ge dig lite credado.
Nej, men älskade.
Ja, ta inte för givet bara. Ta inte för man.
Morgon blir det spek som vanligt.
Ja, nej, men jag tyckte att det var så otroligt roligt. Du hade på din story fångat upp då från din favoritserie.
Hotellromantik.
Hotellromantik. Uttryck som människor använder i det här fallet då, eftersom vi ska säga då att de är äldre, det är väldigt viktigt. När man ska skydda sig mot för starka känslor så använder man sina egna uttryck i vissa falanger. Det gör ju jag.
Ja, ja, du har ju ett helt eget liksom, lingo.
Ja, ett eget språk. Ja. Liksom. Och när jag såg din story och vi pratade om det här, så handlar det ju om att man känner sig trygg i sin egen ordfalang. Som man har skapat själv. Då är man lite över. Ingen som riktigt förstår, men nästan.
Nej, men det är ju lite så här, uttryck generellt i språkligt, det är ju kulturellt betingat. Exempelvis i persiskan eller arabiskan så använder man mycket liksom allt från skämt till allvar med Gud. Som så här, inshallah. Alltså, det kan vara allt möjligt. På olika sätt uttrycker man. Man dricker lite vin under taket för då ser inte Gud. Alltså, det kan vara på olika sätt som Gud används. Gud kan även vara ett svärord. Mm. Liksom.
Filip använder ju djävulst mycket.
Ja,
Filip Hammar.
Exakt. Och så var det så roligt. Jag kommer ihåg när jag läste Montecore utav Jonas Hassan Khemiri för 1000 år sedan. Att han, när han flyttade till Sverige, att han reagerade så mycket på att vi har så mycket djur i vårt språk. Liksom. Att en björntjänst, sova räv, falkblick eller ja, men du vet, alltså massa liksom olika...
Som en snigel.
Som en snigel, alltså mycket liksom djur.
Väldigt mycket djur.
Ja, och det måste ju härstamma per se från så här vikingatiden. Alltså det måste vara jättegamla referenser på det. Men det. Och det är ju kulturellt betingat. Men sen i relationer så kan man ju skapa sin egen kultur.
Hade du med arg som ett bi?
Nej, men nu tog du det. Angry as a bi. Angry as a drone.
Drone?
Drönare. Ja. Vad heter det?
Ja.
Det här var ju så roligt, för det här är ju då Eva och Björn som är det nya liksom, vad ska jag kalla för, stugparet.
Stugitparet.
Ja, i vad heter det, Hotell Romantik. Nu ska vi lyssna på hur många gånger de refererar till bilar i en och samma dialog.
Och så hade hon ett härligt uttryck som var, är, vi måste ju övningsköra. Jag tycker, ja, hur tänker du då? Ja, men vi måste ju övningsköra, vi måste ju prova och träffa varandra och prata med varandra och se hur vi funkar.
Vi tar det som det kommer. Mm. Vi ser hur långt bensinen räcker.
Ja, men vad fan.
Ja, vi är ju ändå bara ute och kör övningskör.
Ja, ja.
Sen kanske du kan ta ner skylten.
Man borde väl ha full tank i alla fall om man ger sig iväg.
Ja.
Det är första lektion. Ja. Tanka fullt.
Det är ju att han ser ju mig som ett objekt som han vill fortsätta och ha och ha.
Du åker på första turnén, då ska den vara ledmotivet.
Okej. Han sitter i förarsätet och jag sitter i baksätet lite grann. För jag drar nog lite grann i handbromsen för att jag vill inte att det ska gå för fort. Men samtidigt blir jag ju väldigt... Så att nog vill jag hänga med i baksätet ett bra tag till. Nog. Det vill jag.
Ja, men det är ju jättekul. Nu fick du bidra med övningskörningen. Och så kom vi på turnén. Så när ska vi ut på turné om du vill åka med?
Nej, men det här är så roligt att ingen av dem heller har reagerat på det. Men det här, det, drar jag handbromsen? Det är så,
övningsköra, de ska köra ut på turné, sitta i baksätet.
De, liksom, de jackar in i varandra där för att skydda sig mot de starka känslor, eller de icke-starka känslor som kanske inte kommer upp då. Det är ett skydd åt båda hållen, förstår du?
Jo, men det här är ju liksom, det är lite som man säger så här, I love you istället för jag älskar dig, för det är så mycket starkare. Så det här är liksom lite så här, det är släta över.
Så otroligt mycket en generationsgrej. Jag kommer ihåg när jag var liten, det var ingenting som mina föräldrar slängde med, eller min mormor eller farmor, och så här, älskar dig Anson Fransson, det kanske pappa sa till mig. Ja, men några gånger liksom. Så jag kom att jag skrev små lappar där jag skrev så här, älskar dig pappa, älskar dig mamma, så la jag det under deras huvudkudde. Om man jämför med dagens liksom, ungdomar och barn, så här, älskar dig, eller vi föräldrar, vi liksom korvstoppar ju dem med vår otroligt starka kärlek 24/7. Och igår skulle jag ner till min son och köpa en kaffe hos honom, han jobbar på Joe and the Joe's i Alvik. Då stod någon tjej där som jobbade med honom, och jag såg hans blick, han var så här, hej mamma. Jag bara, hej hej.
Bara, här kommer mamma att bekräfta. Ja. Är vi på jobbet?
Nej.
Sluta nu.
Nej, men jag vet. Han bara, mamma, du är här varenda dag. Jag måste kunna få vara lite i fred. Och sen så,
han håller på att göra sig fri nu. Lilla
Och sen i söndags när jag såg den här nya storfilmen med Lena Olin och Rolf Lassgård. Då har ju Lena Olin en son då som hon ska tvätta åt. Hon håller på, kommer hem dit och hans nya tjejer där. Jag bara känner så här, exakt samma sak. Man har väldigt svårt att erkänna när man själv är, så man tycker att man är coola morsan liksom. Och som du skriver också på din story, varför använder de inte uttryck från sina egna branscher?
Ja, men den ena, hon är ju tandsköterska. Ja. Det borde ju vara så här... Ja.
Kanske ska vänta lite med borrandet. Nej, men det är verkligen en generationsgrej, tror jag.
Det är inte fel på extraktionsstången för att hålet är för stort.
Det nya Strindberg.
Nya Strindberg. Nej, det kanske inte är så lätt att vara branschorienterad.
Nej, men det är så roligt när man ser det så här. För i verkligheten så... Men, som min kära far då. Han kunde säga såna uttryck. Men det var ju mer så här... Måste köpa röd mjölk till barnen och så där. Men det var ju inte så mycket såna uttryck. Men gammel uttryck som man är så tröttna på. Som man tänker att det är för att de är gamla. Men sånt där gör man ju själv när man känner sig orolig. Love you. Eller när man har en maktkamp med sin partner. Så här, gult hjärta. Istället för rött. Då ska man veta.
Just det.
Nu är det solen, skiner inte längre. Nu är det fläckar. Fläckar på solen. Man använder små subtila uttryck. Det här var ju inte så jättesubtilt i och för sig. Man håller på att skydda sig.
Ja, men det är safety-ord på något sätt.
Hjärtat
liksom.
Måste skyddas. Och själen.
Ja.
Men nu när vi ändå är inne på... de är väl 65, mellan 65 och 75?
Ja, jag tror det. Jag tror det att det finns någon 80-taggare där.
Ja.
Ja.
Jag tycker att det har hänt någonting som jag tycker är väldigt befriande. Och det är nu att 65-plussan får vara het. Jag vet inte om den generationen har fått vara det. Man kanske har tyckt det om vissa, typ... Men gud, vad het han är, Richard Gere.
Ja, men det har ju bara alltid varit män.
Ja, aldrig kvinnor.
Nej, men alltså så ytterst två, så Sofia Loren och... Någon,
jo, liksom. Men då har ju de varit tvungna att göra...
Gina Lollobrigida.
Men det var ju som när Sofia Loren och Marcello Mastroianni träffades typ 40 år senare och spelade in den här filmen Pret-a-Porter. Då kom ju Sofia Loren in med bra rattar, skitsnyggt raffsätt, råhet och ska strippa för honom. Ja. Och de ska ligga med varandra då 40 år senare. Och sen när hon ska krypa ner i sängen, då har ju han somnat.
Just det.
Så att det kommer ju med att man måste ha gjort någonting som kvinna för att man ska återfå då någon så här sexsymbol fas, tror jag. Män kan ju bara komma upp med lite grått hår.
Ja, gud, ja. Sean Connery var väl råhet fast han var liksom långt över 80-årsstrecket.
Ja.
Han skulle fått vilken kvinna som helst. Och det var intressant, jag tror det var Pernilla August som pratade om det rörande liksom skönhetsoperationer och grejer, att det är hon som måste försvara sig som inte har gjort några skönhetsoperationer istället för att de som har gjort ingrepp behöver förklara sig.
Ja.
Att det har blivit liksom tvärtom livet. Och så var det en annan intressant diskussion jag såg att men varför äldras män och ser så mycket bättre ut? Det är ju inte så, utan det är bara att kvinnor inte har tillåtit sig att åldras. Så att det är snarare där skorna skavt. Och jag tycker det är så jävla härligt nu och befriande med den här serien och den här filmen med Lena Olin och Rolf Lassgård, att nu liksom är det sexigt att vara åldrande. Men jag tror det hänger ihop med en grej till. Det har funnits ett generationsglapp. Vi har pratat om det för länge sedan, tror jag, att det fanns ju liksom en kul skådisar med Tom Cruise, Brad Pitt-eran. Mm. Ja, men sen har det liksom tagit otroligt lång tid, alltså 30-35 år innan liksom nästa generation kom. Alltså Timothy Chalamet, Tom Holland, alltså de här unga Zendaya som är liksom de nya ikonerna. Det har inte funnits några liksom ikoner, det har varit lite mellanmjölk på vägen. Men liksom Richard Gere, Julia Roberts, whoop, så är det liksom ett jättehopp.
Jo, men det är ju fortfarande att vi kvinnor är liksom inmatade. Vi tittar på Richard Gere till exempel, eller Brad Pitt, och tycker fortfarande att de är råheta. Jag tror att det är någonting som också har fastnat. Alltså, det är lite som när man åldras med sin partner och så kollar man på en bild. Man bara, men gud, vad har hänt de senaste 10 åren? Shit, pommes frites. Man går ju tillsammans mot förfallet. Men för män så blir det att vi håller fast vid näthinna att män är alltid heta. Och nu kanske det följer med också, alltså hur man tänker på om kvinnor. För jag tänker Lena Olin i andra akten. Efteråt surret på Dramaten där då filmen hade premiär.
På Dramaten?
Ja, de vill ju att bio och teater ska gifta sig.
Jaha, okej. Okay.
Ja, men det var jättehärligt att se den filmen där. Då var det väldigt många av dem som jag stod och pratade med efteråt som var så här... Nej, men gud, vad man hoppades att Lena Olin skulle så här se lite risigare ut under filmens gång. Men hon var ju så här skitsnygg hela tiden. Det var verkligen... Jag tyckte att det var, som du sa, ett generationsskifte. Att man så här såg Rolf Lassgård och Lena Olin ha het sex på bio. Och det kändes härligt. Liksom.
Och det var inte provocerande. Det var inte så här, äckligt, mamma pippar.
Man kanske går in i det mer med humor.
Ja.
För att det kanske blir liksom svårt och då...
Det kanske man behöver ha de här safety-orden. Precis. Man måste humorskyddet.
Precis. Liksom. Men när det väl var förbi och liksom hånglet och kyssarna och så här, så tänkte man ju inte på det längre. Det var ju som att se ett ungt par inom situationstecken ligga med varandra. Man kände så här, men jag vill ligga med båda två.
Fantastiskt.
Ja, så att jag tycker det är härligt. Och det här måste ju också ske. Eftersom ett, vi lever mycket längre. Två, vi håller oss mycket fräschare. Tre, byter partner flera gånger. Så att man ska ha den där gamla bilden av kvinnor på isberg. Det är kvinnor efter en viss ålder. Biologiskt. Det finns ju inte längre liksom.
Nej, men jag tycker det som är, och det säger jag ju hela tiden, men så otroligt bra med hotellromantik. Det är ju att så här... Kvinnor, i alla fall min eller din ålder, är ju så otroligt rädda för liksom, vad innebär klimakteriet? Kommer jag aldrig mer känna lust? Kommer muttan bli snustorr? Och vad fan kommer ske? Nej, nej, här ökas det på. Liksom. Mm. Och det pratar ju Åsa Bäckman om i dagens DN också. Att så här, sluta tycka att det är pinsamt att mamma pippar. Liksom. Alltså, så är det ju. Och jag blir så glad när man ser att det finns... Man förstår att det finns en äldre sexualitet. Mm. Då slutar ju inte heller... en kvinna som är en liten grå permanentad pantertant. Utan då är ju hon liksom en levande varelse som inte klipper av sig håret och inte avsexualiserar sig. Vilket kvinnor historiskt också har gjort.
Mm.
I form av att hormonerna är ute ur kroppen och man inte är fertil längre.
Eller när de har blivit gravida då med mammafrisyr och liksom... Ja, men kvinnan, så är ju inte heller längre.
Nej, men alltså, vadå, förr i tiden när vi satte pensionsålder 65, då var ju kvinnan, då visste vi att vi hade 10-20 år kvar och sen skulle vi kola vippen liksom. Och då liksom började vi förbereda oss för ja, det näste.
Skulle bli billigare att klä på oss efter döden om vi hade kort tå. Tack för att ni har lyssnat, det betyder mycket. Det här blir en rolig podd, en kanonpodd.
Det skiljer från förra veckan.
Nu ska vi inte... Alla kan ha en hormondag.
Oj!
Oj.
Även en podcast.
Puss och kram.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.